Idag handlar det om vad som händer om Trump inte godkänner valresultatet och allt som kan hända på valnatten. Det här är specialserien USA och Trump mot valet 2020. Jag heter Anna Bäck och idag handlar det också om Trumps coronalögner och en kvinna som var mycket mer än bara en domare i högsta domstolen. USA-forskaren och historikern Oskar Winberg, hej på dig.
Hej.
Ja, nu närmar sig presidentvalet i början av november, men ingenting är som det brukar. Man kan inte ens utgå ifrån att vi har en valvinnare på valnatten. Vad oroar dig just nu?
Väldigt mycket oroar mig, och kanske främst då en demokrati i kris och i synnerhet en legitimitetskris för demokratin. Det vill säga, vad händer om en sittande president med all den makt som presidentämbetet i USA har vägrar att acceptera ett valresultat där han förlorar?
Ja, blir det en oklar utgång, ett oklart läge, då kan det bli en hel del kaos. Det som många befarar och som vi verkligen får hoppas att det inte blir, att det blir, kan leda till upplopp och stora demonstrationer och att situationen är så polariserad att båda sidor står mot varandra och inte förmår att diskutera det här på ett mer sansat sätt.
Det här sa professor Dag Blank, och så här presenterar han sig själv.
Jag heter Dag Blank och jag är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Jag har under lång tid varit intresserad av amerikansk historia och amerikanskt samhällsliv. Jag har bland annat intresserat mig för migrationen mellan Sverige och USA, men också för amerikanska minoriteters situation i det amerikanska samhället idag.
I wanted to always play it down. I still like playing it down.
Yes, sir.
Because I don't want to create a panic.
People die from the flu, and this is very unusual. And it is a little bit different, but in some ways it's easier, and in some ways it's a little bit tougher. But we have it so well under control. I mean, we really have done.
Det har hänt en hel massa sen vi såg senast Bob Woodwards bok som avslöjar Trumps lögner om corona, att Trump ska ha kallat dem som har dött i krig för suckers och losers, och så har han också sagt att klimatet håller på att bli kallare.
Maybe go away. We'll see what happens. Nobody really knows.
Det som framkommer i Bob Woodwards bok är ju remarkabelt i så mått att där säger ju Trump att han kände till väldigt mycket om pandemin och om viruset väldigt tidigt, men att han spelar ner det. Han säger det till Woodward, jag spelar ner det där, jag vill inte skapa panik. Och då vet vi att samtidigt som han kände till hur allvarligt det var, så sa han offentligt att det här är ingenting, det kommer snart försvinna. Det finns en väldig diskrepans däremellan. Och det har nog skapat ett stort problem för honom, att han anklagas helt enkelt för att ljuga om viruset.
Thank you very much. The story is a hoax written by a guy who's got a tremendously bad history. The magazine itself, which I don't read, but I hear it's just totally anti-Trump. He's a big Obama person, he's a big Clinton person.
När det gäller artikeln i Atlantic om veteranerna, så är det också väldigt ovanligt att på det sättet uttala sig så negativt om amerikanska soldater. De utgör ju en central del i det amerikanska samhället, och de som kämpar för landet och de som faktiskt dör för landet. Att kalla dem för losers och suckers, som man säger på engelska, är remarkabelt. Och jag tror att för de flesta supporters till Trump, hans kärnväljare, de påverkas inte mycket av det här. De står vid hans sida i vått och torrt, och de litar på vad han säger.
It goes through air, Bob. That's always tougher than the touch. You know, the touch, you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air, and that's how it's passed.
Oskar, ja, remarkabelt både att det kommer fram att Trump ljuger om corona, och remarkabelt att han talar illa om det militära. Håller du med om det?
Å ena sidan är det alldeles klart att det här är någonting anmärkningsvärt i amerikansk politik. Men å andra sidan så är det ju nog väldigt mycket i linje med vad Donald Trump har tidigare sagt. Det vill säga, han har ljugit om till och med petitesser medan han har suttit som president. Han har ljugit om viktiga frågor och små frågor. Och han har kritiserat tidigare bland annat krigsfångar. Han har kritiserat personer som har dött i krig. Så det här är egentligen ganska typiskt Trump, och jag tror att det är därför hans anhängare är så att säga vana vid det här.
We're not going to succeed together protecting Californians.
Okay. It'll start getting cooler.
You just
watch.
I wish science agreed with you.
Varför spelar allt det här så liten roll?
Det är väl huvudsakligen därför för att det är redan inbyggt så att säga i stödet för Trump. Det här kan förklara varför hans stöd som president kontinuerligt har varit så lågt. Men det förklarar också varför det har varit så stadigt. Det vill säga oberoende av skandalerna som har kommit och de har duggat ganska tätt, så har stödet varit ganska jämnt för Donald Trump. Det vill säga hans anhängare accepterar den han är och de vägrar att acceptera viss information om honom, vilket gör att de har en väldigt snedvriden bild av amerikansk politik idag och påverkas då inte av avslöjanden som medierna rapporterar om.
Ja, gynnas Trump då av det här att det duggar tätt i de här skandalerna?
Det är klart att det stärker den här bilden som Trump har hela tiden försökt måla upp av att medierna är ute efter att på något sätt få fast honom eller avslöja honom. Och när han hela tiden för fram det här om att journalister skulle på något sätt vara ett hot mot landet eller skulle vara fiender, gör det att varje gång det kommer en skandal så är det lätt att avfärda, och själva mängden skandaler verkar liksom stödja hans påstående att de är ute efter honom.
Under my leadership, we'll produce a vaccine in record time. Biden and his very liberal running mate, the most liberal person in Congress, by the way, is not a competent person, in my opinion, would destroy this country and would destroy this economy. Should immediately apologize for the reckless anti-vaccine rhetoric.
Det finns ju det här konceptet October Surprise i amerikansk politik. Vad tror du att skulle kunna vara en sån här October Surprise det här valåret?
Ja, det är svårt att säga. Det ska ju vara en överraskning. Men det brukar ju vara, precis som du säger, att det kommer något oväntat. Det händer något oväntat ganska sent i kampanjen som kan förändra kampanjens dynamik. Med president Trump så händer det någonting nästan varje dag, som du sa själv här, och så det kan vara nästan vad som helst. Många talar ju om att det kanske kommer något annonserande på vaccinfronten, att plötsligt man annonserar att nu har vi löst pandemin och nu har vi ett vaccin. Det skulle kunna vara en October surprise.
Trump har tidigare också uttalat sig om till exempel utrikespolitiska manövrar som skulle kunna gynna en sittande president i val. Så det är inte alls osannolikt att till exempel situationen med Iran trappas upp för att skapa en bild av konflikt och ge därmed liksom Trump möjligheten att framstå som stark.
Vissa säger att vi i år fick en September surprise. Oscar-domaren Ruth Bader Ginsburg i högsta domstolen dog 87 år gammal. Varför är Notorious RBG så stor?
Det är egentligen ganska spännande att se på hennes karriär, eftersom hon utnämndes 1993 av Bill Clinton, och då uppfattades som ett moderat val av demokraten Clinton till högsta domstolen. Men sedan dess har domstolen rört sig väldigt, väldigt kraftigt högerut, i synnerhet under president Bush period i Vita huset och under Donald Trumps period i Vita huset. Och det här har gjort Ginsburg till en slags liberal ikon, eftersom hon framstår som än mer liberal desto mer domstolen rör sig åt höger. Case by case they paved the way for the next generation, adding females into the equation. After that win I won 5 others. Suckers, welcome to the women's movement. I'm its founding motherfucker. Cut to 93, I get the highest honor. First female supreme after Sandy O'Connor. Vilken betydelse har då den här domarfrågan i valkampen? Den kommer nog att ha en stor betydelse, och nu handlar det också om sakfrågor som domstolen kommer att ta upp. Det handlar bland annat om den här så kallade Obamacare, det vill säga sjukförsäkring, huruvida den lagen är grundlagsenlig eller inte. Men det går också långt bakåt i historien till 1973, om man kan tala om det här Roe v. Wade-beslutet som handlar om aborträtt i USA, och också det ser ut att vara hotat av en så starkt konservativ högsta domstol som det nu ser ut att komma. Så liberalerna är klart engagerade i den här frågan, och det har man sett också under dagarna efter att Ginsburg gick bort. Sen är det också för Donald Trump väldigt viktigt att den här frågan har möjlighet att distrahera och ändra narrativet kring presidentvalet. Det vill säga, varje dag där man inte talar om coronasituationen i USA är en bra dag för Donald Trump. I may not stay awake, but I stay motherfucking woke. And if you don't know, now you know.
Som jag ser det så finns det ett bra och flera dåliga alternativ för valnatten, och slutdestinationen kan vara högsta domstolen i flera fall. Men om vi börjar i den här positiva ändan att den ena kandidaten vinner och den andra accepterar den här utgången. Hur sannolikt är det att det går så?
Det är rätt så osannolikt om man tittar på situationen idag. Och det handlar naturligtvis om den här pandemin, och det handlar om poströstande. Det vill säga, en betydande andel av befolkningen runt om landet säger att de kommer att rösta med post. Och då är det inte alls klart att de här rösterna ännu är räknade under valdagen eller valnatten. Och därför är det osannolikt att man skulle ha ett valresultat som är klart och ena kandidaten har vunnit och den andra har förlorat och alla är ense om det här.
Ja, det är ju den normala utgången av alla presidentval, att den som vinner och motståndaren accepterar det. I år har det blivit en osäkerhetsfaktor som rör Trump. Man har ställt frågan till honom, kommer ni acceptera utgången av valet? Då svarar han, det får vi se, det beror på. Alltså, han har ju hela tiden antytt att det pågår massivt valfusk. Så att man kan ju hoppas att om det blir ett sånt tydligt utslag på valnatten att båda sidor accepterar det, men man ska inte vara säker på det.
Scenario 2, då att det är just oklart vem som har vunnit under valnatten. Hur sannolikt är det?
Det är mycket sannolikare, och det här är egentligen inte alls ett dåligt resultat. Det vill säga, det är helt okej att räkna rösterna ännu i dagar eller veckor efter valdagen. Medierna naturligtvis gynnas av att ha ett klart narrativ, få utropa en segrare, och så finns det ju andra politiska intressen som gärna vill ha det klart. Men i sig självt är det inget fel med att demokratin tar en tid.
Ja, det skulle lite grann påminna om situationen i Florida år 2000, när det var så oklart vem som hade vunnit Florida. Och det var ju så ett jämnt läge där mellan Al Gore och George W. Bush. Där avbröts rösträkningen genom just ett utslag i högsta domstolen för att man skulle få fram ett resultat. Och eftersom det finns en sorts deadline, va? Man måste installera en ny president. Så i något läge måste man säkert bestämma sig för att nu är det här resultatet som gäller i den här delstaten. Annars finns då en risk att delstaten inte kan räknas med, att delstatens elektorsröster inte är med i valet. Säg Florida till exempel, att ja, vi kan inte komma fram till ett resultat här. Ja, då blir det inga elektorer från Florida, och då kommer Florida sakna representation i presidentvalet. Det tror jag man vill undvika till varje pris. Så att förmodligen, så om det blir en sån situation, så är det väl mycket sannolikt att domstolarna kommer att spela en stor roll i det och kanske till slut få lösa tvisten.
But people are rioting. Do you commit to making sure that there's a peaceful transferal of power?
We want to have get rid of the ballots and you'll have a very peaceful, there won't be a transfer, frankly, there'll be a continuation. The ballots are out of control, you know it. And you know who knows it better than anybody else? The Democrats know it better than anybody else. Go ahead.
Scenario 3, den ena vinner och den andra godkänner inte det här valresultatet. Hur sannolikt är det här då?
Även det här är ett sannolikt resultat, och det här är ett ganska farligt resultat. Det vill säga, om ena kandidaten utropar sig själv segraren utan att alla röster har räknats, så hamnar vi i en sån här demokratikris, och det är då det kan resultera i att de här fallen måste tas till domstolen. Och i ett land där det redan för 20 år sedan senast var högsta domstolen som beslöt ett presidentval, så är det här nog alla ingredienser för en legitimitetskris och en demokratikris.
Ja, jag skulle tänka mig att om Biden vinner så är nog sannolikheten ganska hög. Speciellt om det är ett ganska jämnt utslag att Trump kommer ifrågasätta detta. Han har ju redan, som vi sa, börjat göra det. Det har att göra med de här poströstningarna som kommer att bli väldigt vanliga. De har han ju dömt ut sedan länge som negativa och fusk. Det pågår mycket valfusk i det. Och det är inte osannolikt att han då inte vill acceptera utgången av valet. Och då befinner vi oss i en helt okänd situation. Vad händer då? Det är lite oklart hur man hanterar det. Vad vi också vet att den 20 januari, det står i konstitutionen, då ska en ny president installeras. Punkt. Så att då måste man ha någon typ av resultat. Och om det blir oklarheter och tvistigheter så kan man nog räkna med att högsta domstolen till slut kommer dras in. Att domstolarna kommer dras in i det här. Och att kanske att det får lösas genom någon sorts utslag där.
Och till sist scenario 4. Det verkar som om Trump vinner på valnatten men sen ändrar läget på grund av att poströstarna kommer in. Hur sannolikt är det här?
Även detta är ett sannolikt alternativ eftersom det är uttryckligen Biden-anhängare som säger att de i stor grad kommer att förlita sig på poströstande medan Trump-anhängare, delvis på grund av hans egna retorik om poströstande, säger sig vilja rösta på valdagen. Så det här är väldigt sannolikt och så länge Trump inte utnämner sig själv till vinnare så är det inget fel med det här. Det fluktuerar i val och det beror på vilka röster som räknas i vilket skede och det är helt normalt.
Vilka kan följderna bli om Trump först verkar vinna men läget sen ändrar?
Eftersom Trump har antytt och sagt rakt ut att man inte kan lita på resultatet så är det här ett scenario som nog är, även om det är väldigt sannolikt så har det också stora risker. Det vill säga det finns Trump-anhängare som uppfattar ett sånt här resultat som bevis på någon slags valfusk eller på att saker och ting inte går rätt till. Och då finns det en jättestort ansvar för republikanska politiker, inklusive Trump och då högermedia, att inte så att säga spe på den här missnöjet bland anhängarna, för det kan bli väldigt snabbt en väldigt våldsam situation.
När Trump nu har så bråttom med att utse en ny domare till högsta domstolen så har det då att göra med det här att valresultatet faktiskt kan sluta just i högsta domstolen?
Donald Trump har helt öppet sagt att det handlar om just detta. Och det är någonting som andra republikaner också fört fram som ett argument för att nu snabbt utnämna en ny domare. Högsta domstolens legitimitet hänger ju på att den uppfattas som opolitisk, en opolitisk institution. Men faktum är att idag framstår den som både politisk och partipolitisk. Och det är någonting som skadar både dess rykte och dess ställning.
Well, it's a great question, a very fair question. Yes, I think it's very important. I think this will end up in the Supreme Court. And I think it's very important that we have 9 justices. And I think the system is going to go very quickly.
Nu har vi sett på hur det kan gå. Alltså den ena kandidaten godtar inte valresultatet. Resultatet är oklart eller resultatet förändras. Vilket tycker du att är det värsta scenariot?
Ja, att man inte accepterar utgången av valet. Det tycker jag är det farligaste. Alltså, för då, det har vi nästan aldrig varit med om på det sättet. Och det kan leda till väldiga spänningar. Då vet man inte egentligen vem som ska installeras den 20 januari. Då måste det lösas på något sätt. Så det tror jag det skulle vara väldigt allvarligt. Och man verkligen hoppas att vi kan undvika det.
Det klart värsta scenariet är att presidenten förklarar sig själv vinnare. Antingen före resultaten är inne eller efter att resultaten visar att utmanaren skulle ha vunnit. Man kan inte förringa hur mycket makt som finns i presidentposten i USA. Och att man har en president som inte accepterar resultatet är det absolut värsta. Och kommer högst sannolikt att leda inte endast till domstolstvister utan också till våld på gatorna.
Hur stor är risken för våld och upplopp?
Jag tycker att risken hänger över det här valet som ett mörkt moln och det är då i främsta hand våld från icke-statliga grupperingar, det vill säga anhängare av president Trump som uppfattar sig själv vara ansvariga för att ta till gatorna om resultatet inte är bra. Men det finns också ett hot om statligt våld, det vill säga antingen polis eller i allra värsta fall att militären skulle kallas in mot den egna befolkningen.
Men alltså, talar vi om risk för inbördeskrig nu?
Trots att vi har en ganska ny situation i Förenta staterna just nu, där vi ser de här våldsbejakande grupperingarna indelade på samma polariserade sätt som vi ser partipolitiken, det vill säga vissa grupperingar stöder republikanerna och förespråkar våld, och det finns också på demokratiska sidan i någon mån liknande grupperingar, så tror jag att ett inbördeskrig i den traditionella uppfattningen är väldigt fjärran i USA 2020. Men det stora molnet över det här valet och över den här hösten är naturligtvis att det kommer att vara omfattande politiskt våld runt om landet.
Tack Oskar för idag. Det här var specialserien USA och Trump mot valet 2020. Jag heter Anna Bäck. Nästa gång ska vi analysera valdebatterna, som i år är viktigare än någonsin. We'll be right back.